Det är någon som kan slå på kameran där. Tjena, tjena. Faktiskt inte trillar i vattnet än. Så. Roligt att se er igen. Det såg lite ut som att det kanske var en liten gudstjänst som avslutades uppe på kullen där. Precis när vi kom hit. Så det kanske är andra som tänker som vi. Nu ska vi se. Och jag vet inte om ni har hört, men det är en liten grupp som har varit ute och evangeliserat nu på de senaste två lördagarna i stan. Och de var ute igår också. Så prata gärna med de yngre förmågorna här. Om det är så att ni vill hänga på kanske, eller bara uppmuntra. Det är väldigt roligt att sånt händer. Jag tror att det kan vara dina sånger i vattnet hälften.
Det gick ju ganska länge.
Ja. Jag tror att det kan vara sånt som folk verkligen längtar efter nu. Speciellt ungdomar som är ute och kanske inte hör sanning så mycket. Och så står det några och pratar om Jesus. Jag tror att just i krissituationer så finns det en större öppenhet för Herrens ord. Så låt oss ta den här möjligheten vi har att sprida Guds ord i vår stad. Till människor som kanske inte normalt kommer in till kyrkan. Speciellt nu när man inte ens får det. Så de senaste veckorna har vi läst andra och tredje Johannesbrevet. Och för två veckor sedan så tittade vi på den gemenskap vi har i sanningen. Och vikten av att vaka över sanningen. Och det var då när Johannes skrev i andra Johannesbrevet till den utvalda frun och hennes barn. Och förra veckan så tittade vi på vad det innebär att leva i sanningen. Vi läste om Gaius som var en kär broder. Och vi tittar också på hur vi alla som tillhör sanningen arbetar tillsammans för sanningen. Inte bara de som är ute och reser till andra länder eller som predikar evangeliet, utan också vi som stödjer är med i samma arbete. Och idag så ska vi titta på den andra halvan av tredje Johannesbrevet. Och vi kommer att titta på enheten som finns i sanningens gemenskap. Och vi kommer att titta på vad den enheten måste bygga på. Så vi läser först hela brevet tillsammans. Men så kommer predikan utgå ifrån de sista sex verserna från vers 9 till 15. Så här lyder Herrens ord. Från den gamle till min älskade Gaius som jag i sanningen älskar. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt. Att du är frisk, liksom det är väl med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig. Hur du lever i sanningen. Inget gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Älskade broder, du visar dig trofast i allt du gör för bröderna. Också för dem som kommer som främlingar. De har vittnat inför församlingen om din kärlek. Och du gör rätt i att utrusta dem för färd på ett sätt som är värdigt Gud. Det är ju för namnets skull de gått ut och de tar inte emot något från hedningarna. Därför är det vår plikt att stödja sådana. Så att vi arbetar tillsammans. För sanningen. Nu kommer vi till texten som vi kommer predika över. Jag har skrivit till församlingen. Men Diotrefes som gärna vill vara främst bland er tar inte emot oss. Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur han sprider elakt förtal mot oss. Och han nöjer sig inte med det, utan han vägrar ta emot bröderna. Och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Älskade broder, följ inte dåliga exempel, utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Demetrius har fått ett gott vittnesbörd av alla, även av sanningen själv. Också vi kan vittna om det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant. Jag hade mycket att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. Jag hoppas att snart få se dig, och så ska vi tala ansikte mot ansikte. Frid vare med dig. Vännerna hälsar till dig. Hälsa vännerna och var och en personligen. Så situationen vi har framför oss, det är att Johannes har skrivit till den församlingen som Gaius är med i, och han har bett att få komma, verkar det som. Eller så har han skickat en rekommendation om några bröder som ska komma till församlingen. Men så finns det en man som heter Diotrefes som sätter käppar i hjulet för det här. Det verkar vara så att de bröder som skulle ha kommit inte fick komma. Eller så är det så att de kom med ett rekommendationsbrev och blev avvisade. Och Diotrefes, han såg också till att de som ville ta emot bröderna, de blev uteslutna ur församlingen. Så det verkar vara en svår situation här. Och nu skickar Johannes det här brevet till Gaius. Och troligtvis så skickas det med den här mannen som vi hör om, som heter Demetrius. Och han ger Demetrius ett gott vitsord där på slutet. Ta emot den här mannen. Och i brevet uppmuntrar Johannes det goda han ser och har hört från Gaius. Och det tittade vi på förra veckan. Men han påpekar också att det Diotrefes gör är fel. Och vi kommer att spendera den mesta tiden på den här predikan att titta på vad det är Diotrefes gör för någonting. Hur han agerar. Och vi kommer att titta på vad enhet egentligen bör bygga på. Så om vi tittar i den här texten så har vi två verser som talar om Diotrefes. Det finns bara två verser i hela Bibeln som talar om den här mannen. Men ändå får vi en bild av vad han är för någon. Och vad det är han gör. Och det är ingen trevlig bild. Vi har läst om Gaius. Det finns inte så mycket som står om honom heller. Men han är en sann broder. Och så kan vi se att Diotrefes, han är inte en sann broder. Och det finns fem saker som jag ser hos Diotrefes som jag vill ta upp här. Och jag tycker mig se liksom en eskalering. Där det ena i Diotrefes agerande och vad han gör leder till det andra. Så fem saker hos Diotrefes. Det första är att han vill vara främst bland dem, står det. Vi får inte veta om det är så att han har någon falsk lära direkt. Utan för Johannes, han tillrättavisar inte honom läromässigt. Utan snarare finns det en synd i Diotrefes liv som försvårar väldigt mycket för församlingen. Och den synden, det är högmod. Diotrefes är högmodig. Och det är ingen vacker syn när en kristen ledare bygger sitt ledarskap på att vilja bli främst. Och speciellt illa blir det när hans position stiger honom till huvudet. och hans vilja blir regel istället för att apostlarnas lära blir församlingens regel. Jag menar, hur ofta ser vi inte hur vissa människor blir kändispastorer eller profeter som har ministries med sina egna namn och som bygger mycket av sin karriär på sitt eget namn, sin eget kändiskap. Sånt rimmar inte väl med ett kristet ledarskap. En kristen ledare tvättar lärjungarnas fötter, som Jesus gjorde. En kristen ledare försöker inte att först och främst bli högt ansedd av alla för sitt namns skull, utan en kristen ledare tjänar församlingen för Kristi skull. Men det återförs här, han vill att hans namn ska vara störst. Och det han säger, det gäller. Och det gäller till och med över apostlarnas lära. Speciellt Johannes lära. Det andra vi ser om det återförs, det är att han inte tar emot aposteln, står det. Han tar inte emot Johannes. Ordagrant så står det, han accepterar inte vad vi säger. Vissa översättningar säger att Diotrefes inte accepterar apostelns auktoritet. Och det är ju ett logiskt nästa steg från hans högmod. För att han vill vara främst så vägrar han också att underordna sig den auktoritet som Gud har satt upp i apostlarna. Speciellt om de inte håller med honom, naturligtvis. Det liknar lite vad Johnny predikade om förra gången vi var här. Så pratade han om änglarna som inte höll fast vid sin position. Som ni kanske kommer ihåg. De vägrade underordna sig Guds ordning. För de ville ha makt. Och här visar Diotrefes just detta genom att i sitt högmod vägra erkänna en av Jesu 12 apostlar som en auktoritet. Och han vill inte lyssna alls på vad det är han säger. Så Diotrefes auktoritet är hans egna tankar och hans egna vinkling på läran. Det tredje vi ser hos Diotrefes, det är att han sprider elakt förtal mot Johannes. Och jag tänker att det är också ett logiskt nästa steg. Att han talar illa om Johannes. Han sprider elakt förtal eller onda ord om Johannes. Idag så kanske det inte är så att vi hör jättemycket elakt förtal om just Johannes. Men antalet gånger jag har hört folk förtala Paulus. Som en ond kvinnohatare eller liknande. Det är nästan oräkneligt. Om man inte gillar apostlarnas lära, då är det lätt att man smutskastar apostlarna för att man inte ska behöva lyssna på dem. Och det är ju inte alls ovanligt att kristna får höra det idag. Och det är också så att om man inte gillar apostlarnas lära, så smutskastar man inte bara apostlarna utan också de som framför apostlarnas lära. Och vi kommer se det lite snabbare, lite längre fram. Om man som kristen står på Bibelns lära om sexualmoral, då förtalas man som homofob, kanske. Om man står på Bibelns lära om kön och könstillhörighet, då kallas man transfob. Om man påpekar hur illa det är med synd, eller om man påpekar en specifik synd, då förtalas man som dömande. Om man vill följa Bibeln mer exakt i hur man lever sitt liv, då kallas man legalistisk istället. Det finns hur många epitet som helst som kastas på folk. Och det gör man ofta för att man ska slippa behöva ta ställning till vad personen säger. Men det här är förtal. Och det är ingenting vi bör göra som kristna. Vi får inte klistra epitet på varandra för att slippa konfronteras med vad bröder och systrar har att säga till oss. Det här med förtal, det vittnar också om en ovilja att lyssna till och underordna sig andra. Och det är precis det Diotrefes har problem med, har vi sett. Det fjärde vi ser är att Diotrefes vägrar att ta emot bröderna. Så han vägrar inte bara att lyssna på Johannes, men han vägrar också att ens ha att göra med de som följer Johannes. Så den här oviljan att underordna sig aposteln och hans lära, det leder till att inte heller bröderna som kommer från Johannes får det välkomnande de borde få. Vi ser ju i början av brevet att Gaius ger just ett sånt välkomnande. Men Diotrefes gör det inte. Det är som att Diotrefes säger, ni som har med Johannes att göra, ni är inte välkomna här. Och det är också ett logiskt steg vidare. Han sprider förtal om Johannes. Vi vet inte exakt vad han säger, men vi kan gissa att det inte är gott. Och om Johannes är en ond person, då är det inte mer än rätt att de som kommer från den här onde, kärleksfulla mannen, eller vad det nu är för epitet han har fått, de måste ju också vara dåliga. Och det borde ju också då leda till att man inte ska ta emot dem. Och vi ser ju mer och mer hur vi som folk gör så här. Om man tittar i politik till exempel, så klistrar man epitet på varandra just för att slippa konfronteras med vad de andra säger. Om det är folk på vänstersidan, då kallar man dem kommunister. Och kommunister kan man inte lita på, så de ska man inte lyssna på. Om det är folk på högersidan, då kallar man dem nazister. Och så säger man att nazister kan man inte lita på, de kan man inte lyssna på. Och så kan man inte, så lyssnar vi inte på någon sida istället. Så det blir liksom ett logiskt nästa steg att hålla folk borta från församlingen här. Och det femte, han exkommunicerar de i den egna församlingen som tar emot bröderna. Så det slutliga logiska steget, det är inte bara att hålla borta folk som kommer utifrån och som kommer in till församlingen, utan det är också att kasta ut alla de som är i församlingen som vill ta emot bröderna. Så han exkommunicerar, han kastar ut folk ur församlingen som vill ha med Johannes att göra. Så inget godkännande av Johannes auktoritet får finnas. Man får inte ens vara gästfri mot de som kommer med hans lära. Som han säger, ni får inte ens vara vänliga mot de här människorna. Och då är ju frågan, varför gör Diotrefes de här fem sakerna? Och jag tror att han gör det för att skapa enhet i sin grupp. Och det kanske låter lite konstigt där, för enhet är ju normalt något positivt. Men det känns som att det här är anledningen. Tänk er själva hur gruppen skulle se ut om alla som ville följa eller ta efter apostelns lära var borta ur församlingen. Helt plötsligt så skulle ju livet i den gruppen vara mycket mindre ansträngt. Och Johannes lära behövde inte tas på allvar längre. Så han vill skapa en enhet, men han vill skapa en enhet på något annat än apostlarnas lära. Och någonting som jag tycker är intressant här är att Diotrefes, han verkar ju faktiskt agera lite grann så som Johannes säger att man ska agera i andra Johannesbrevet. Johannes säger, ni ska inte ta emot bedragare med en annan lära i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sån gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Så problemet med Diotrefes agerande här, så vitt jag kan se utifrån de här två texterna i alla fall, det är inte nödvändigtvis det han gjorde, att han uteslöt folk som kom med en annan lära. Utan problemet är hans motiv, varför han gjorde det och mot vem han gjorde det. Problemet är vilken enhet han byggde. För han höll borta Guds ord som kom genom apostelns lära. Och han förvägrade församlingen att göra gott mot bröderna. Och Johannes, han säger att det här är ett bevis på huruvida de tillhör Gud eller inte. Och han säger att Gaius ska inte följa i Diotrefes fotspår. Läste vi där. Utan han ska snarare ta rygg på de som gör gott. Det står, de som gör det goda tillhör Gud. De som inte gör det goda tillhör inte Gud. Så det stora problemet med Diotrefes och hans enhet, det är att han skapar en enhet av en lära som inte är Guds ord. Han skapar en enhet som inte tillhör Gud. Så Diotrefes, han tillhörde inte Gud och ville bygga en enhet på något annat än sanningen. Han ville ha en enhet som var en enhet som byggde på någon annan lära än apostlarnas lära. Och som också byggde på hans position som ledare. Det blir en enhet det blir en enhet av personer som kallar sig kristna eller som säger sig vara efterföljare av Jesus. Men samtidigt är det en enhet som är befriad från apostlarnas lära. Så det är inte en sån enhet man vill ha. En sån enhet är falsk. Det är en förkastlig enhet. Det var förkastligt då och det är förkastligt även idag. Du vet, Johannes, han säger inte att alla som är kristna måste hålla ihop till varje pris. Johannes sa inte till församlingen att de skulle ha överseende med försöken att få en enad kyrka på fel budskap. Tvärtom, om vi lägger ihop andra och tredje Johannesbrevet, då ser vi att en sann enhet är i sanningen. Och den kan bara finnas på apostlarnas lära. Och vi får inte försöka bygga en enhet på något annat. Sann enheten bygger inte på en ledares makt eller en ledares karisma. Och den bygger inte heller på människors läror som är färgade av kulturen. Nej, Johannes, han skriver istället att enheten i den kristna kyrkan måste bygga på Guds ord genom apostlarnas auktoritet och lära. Det måste bygga på Jesus. Och det är fortfarande så att vi måste bygga vår enhet på Guds ord genom apostlarnas auktoritet och deras lära. Och det är den läran vi har i Bibeln. Så här hade vi en ledare i kyrkan som avvisade den sanna läran redan 60 år efter att Jesus dog. Jesus dog för våra synder och han uppstod igen. 60 år senare så finns det redan vargar i fårakläder i församlingarna. Redan fanns det grupperingar som avvisade det vi nu har i Bibeln. Du vet, ibland så får man en romantisk bild av att alla som kallade sig kristna var enade i en enda stor kärleksfull enhet i en apostolisk kyrka i början. Och när man pratar så, då pratar man om en apostolisk kyrka i meningen att apostlarnas efterföljare var ledare för kyrkan. Och så brukar man säga att fram till reformationen så var vi alla en enda stor enhet. Vi var enade. Men nu, i och med protestanterna, så finns det ingen enhet längre. Och det är ett stort problem för församlingen. Och därför så borde vi alla gå tillbaks till den här enade kyrkan som är under den apostoliska successionens paraply. Men jag vill säga att det är en lögn. Sanningen är snarare den att det alltid har funnits krafter i kyrkan som har dragit bort från Bibeln åt olika håll. Men att enheten mellan Kristi folk inte finns i vilken organisation man tillhör eller vem som är ledare, utan den sanna enheten bygger på apostlarnas lära. Så när vi läser trosbekännelsen tillsammans så säger vi att vi tror på en apostolisk kyrka. Och när vi säger det så menar vi att vi tror på en kyrka som är byggd på apostlarnas lära. Och det gör vi tillsammans med alla kristna genom alla tider, och därför så är vi enade. Du vet, Jesus kom till jorden för att friköpa ett folk till sig själv. Han gick igenom ett liv som människa och levde det liv vi inte kunde leva. Och han fick utstå spott och spe och dog på korset. En död som han inte förtjänade. Men som han dog i vårat ställe för att vi förtjänade det. Han betalade oss med sitt blod. Han köpte oss till att bli en enhet. Och när han uppstod så uppstod han så att vi kan ha ett evigt liv i honom. Och nu är vi en del i hans utvalda och friköpta kropp. Och vi är enade i honom. Så låt oss som församling aldrig bygga vår enhet på något annat än Jesus. Och jag tänker, låt oss inte som församling bygga enhet med andra församlingar på något annat än Jesus. Genom Bibelns lära om honom. Och se alltid upp för en enhet som bygger på att man tar bort något om vad evangeliet är. Så låt oss istället bygga allt vi gör på Bibeln. Låt oss studera Bibeln tillsammans. Låt oss be utifrån Bibeln. Låt oss läsa Bibeln. Låt Herrens ord genom apostlarnas lära få forma oss. För det är där i vi finner Jesus. Och det är Jesus som är vår sanna enhet. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du i din stora nåd har gett oss ditt ord. Att du har låtit apostlarnas lära finnas oförändrad hela vägen till vår tid. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får följa den. Att vi får lära oss mer om dig genom den. Herre, hjälp oss att se förbi alla försök till enhet som inte har med dig och ditt ord att göra. Hjälp oss, Herre, att stå fast på evangeliet. Hjälp oss att stå fast vid din son. Och hjälp oss, Herre, att inte ta avstånd från ditt folk. Utan hjälp oss att bygga en stark enhet, en stark gemenskap med ditt folk. Låt inte denna varning vi har läst i ditt ord leda till att vi tar avstånd från dem som vi behöver ha gemenskap med. Utan låt oss bygga en sann enhet så att enheten i din kropp syns i världen. Låt människor se vår kärlek för varandra och säga att det här är något annorlunda. Det här måste vi titta noggrannare på. Herre, låt oss som församling bli mer lika dig. Låt oss få tvätta varandras fötter och vara enade i sanningen. I Jesu namn. Amen.